God förmiddag. Vad trevligt att få vara här igen. Jag heter John Eidering och jag jobbar för Ekumenia i regionen här, Region Väst. Jag har varit här och fått predika några gånger det senaste året eller någon mer gång. Och det är väldigt kul att få komma tillbaka. Ska vi be en bön tillsammans? Tack Jesus för din närvaro i våra liv, Herre. Tack för att det är den som allting står och faller med. Tack för att din närvaro här och nu är också det som gör detta till en gudstjänst och att det är värt att samlas här. Och vi ber Gud tala in i våra liv. Vi tror att du gör det genom bibelorden, genom vittnesbörden, genom sången, genom gemenskapen. Vi vill också önska att du ska göra det nu genom den här predikan. I ditt namn Jesus. Amen. När jag var 14-15 år ungefär så frågade min fotbollstränare mig om jag ville börja spela med seniorlaget i klubben där jag var med. Alltså om jag ville börja vara med och träna med de vuxna spelarna som inte längre var juniorer som jag var. Och det var nog inte så att jag fick den frågan för att jag var bättre än någon annan i laget. Men jag spelade på en position där det saknades folk i seniorlaget. Så därför fick jag frågan. Och det kändes ju på ett sätt väldigt kul och spännande och utmanande. Men samtidigt så var det ju också något läskigt i det hela liksom. Lämna det trygga juniorlag där jag hade spelat med mina kompisar i flera år. Hade nära vänner, hade liksom en tydlig roll. Till istället bara träna med de här vuxna. Där jag knappt kände någon spelare, bara kände till några. Och det fanns ett rykte som gick lite i klubben om att en del gubbar i seniorlaget, de var griniga. Jag trodde i alla fall att de var gubbar, men jag har förstått själv nu då att de kanske var 24 år. Och de gillade inte riktigt det där när det kom juniorer upp i laget som på något sätt kunde ta deras plats. Och vetskapen om att en del i laget då skulle se mig som någon form av hot och att jag egentligen kanske inte av någon eller några var välkommen dit gjorde ju att min nervositet inför att träna med de här vuxna var ju stor. Jag minns att på första träningen så kom jag liksom ombytt och klar hemifrån. Jag vågade inte sätta mig i omklädningsrummet och byta om, för jag ville liksom inte utsätta mig för risken att ta någon annans plats som de brukade byta om på. Och så visste jag inte heller vem jag skulle sätta mig bredvid. Och när vi kom till planen så höll jag en låg profil. Jag lyssnade till tränarens instruktioner och sa inte särskilt mycket till någon. Och när det sen var dags att vi skulle spela en match på träningen så hamnade jag ju i det ena laget och jag såg till att göra allting så enkelt som möjligt. Liksom ta så lite plats som möjligt för att minimera risken att sticka ut eller göra bort mig. Och när vi hade vattenpaus så väntade jag tills alla andra hade druckit upp, för jag ville ju inte ta någon annans vatten. Och ett tag senare så var träningen slut. Och jag hade liksom klarat av den utan att ställa till något särskilt eller fått skäll av någon vuxen gubbe. Och när jag skulle ta min cykel och cykla hem direkt efter träningen så kommer Patrik, en av killarna i laget, springande efter mig när jag går mot cykeln. Så ropar han på mig och så ber han mig stanna. Och Patrik, han var lagets bästa spelare, en av de som hade varit med längst. Och så räcker han fram handen till mig och säger han att jag tycker du har gjort en bra träning. Han hälsar mig välkommen in i seniortruppen. Och så sa han, du, jag förstår precis hur du känner. För jag var med om exakt samma upplevelse som du för 8 år sedan. Och att hans känsla då var att han var oerhört nervös. Han var orolig för att få skäll om han gjorde något dåligt. Och ville liksom absolut inte göra bort sig. Och så sa han att jag vet att det finns en del spelare i seniortruppen som kan ha en dålig inställning. Men jag vill vara med och ändra på det. Och så sa han till mig att nästa gång det är träning så kom i god tid. Byt om i omklädningsrummet, för då är jag där och så sätter du dig bredvid mig. Jag är på din sida och jag tycker det är bra och det är kul att du är här. Och så blev det nästa gång. Jag fick plats bredvid Patrik. Han pratade med mig, han uppmuntrade mig, tog hand om mig. Och såg till att vi liksom hamnade i samma lag på träningarna. Och jag kände mig mer trygg och mer hemma. Jag tror nästan att alla av oss sitter på lite liknande upplevelser. När man kommer till ett nytt sammanhang, när man är rätt så osäker på om man kommer passa in, om man kanske kommer vara välkommen, Det kanske har varit en ny skola, en ny klass. Kanske första gången man träffar en pojkväns eller flickväns familj man ska presenteras för. Det kan vara ett nytt idrottslag, det kan vara en ny kyrka. Alltså det är ju inte alla som är så där supertrygga i de nya sammanhangen. I Bibeln så möter vi en text med några personer som är i ungefär den här situationen. Det är Maria och Josef och den nyfödde Jesus. Alltså Jesu mamma, hans jordiske pappa och så den bara några månader gamla Jesus. Och för att förstå vad som händer i den här bibeltexten så behöver man ha lite koll på vad som har hänt tidigare med Maria, Josef och Jesus. Och säkert känner många av er till detta. Men Maria var ju tonåring. Runt 14-15 år tror man, och hon har nyss blivit mamma till Jesus. Hon hade en tid innan detta haft en oerhört märklig upplevelse. En ängel kommer till henne och säger att hon ska bli mamma. Maria svarar att det finns naturligtvis ingen möjlighet för det, för jag har inte varit med någon man. Hon och Josef var ihop alltså, men man förstår att de inte hade legat med varandra. Och så menar, det är liksom, det finns inga förutsättningar för att jag ska kunna bli mamma. Men ängeln säger att Gud ska göra det möjligt. Och mycket riktigt, Jesus föds, som vi firar vid jul. Och så kan man också se till Josefs upplevelse i detta. Så kan man tänka att han kanske inte heller var helt trygg med alla händelserna här. Alla trodde naturligtvis att det var han som gjort Maria gravid. Och de själva förstod ju också att alla andra trodde och tänkte det. Och att göra någon gravid utanför äktenskapet var skamligt och fel. Och seden sa att man skulle lämna kvinnan i sådana fall, främst för sin egen skull. Och att det faktiskt i värsta läget kunde leda till att Maria kunde bli dödad. Men Josef får också ett möte med en ängel som liksom säger till honom att någonstans tänka om. Och han stannar vid Marias sida. Så båda bär ju med sig oerhört märkliga upplevelser. Hela händelsen kring Jesu födelse är ju speciell, med födelsen i ett stall. Herdar som kommer och hälsar på. De vise männen som de aldrig tidigare träffat kommer från ett land långt borta med riktigt dyrbara gåvor till både dem och Jesus. Och så kan man ju då väva in det här med att bli förälder för första gången. Och det vet ju många av er att det är en väldigt speciell upplevelse man har. Kanske inte minst de första månaderna, med man sover i princip inget, ens hormoner och känslor är här och var, och man är liksom i en helt ny fas i livet. Man har ansvar för en liten människa som man inte känner, som inte kan kommunicera. Och då kan man tänka, Josef och Marias liv var ganska speciellt just här. Det är liksom ingen vardagslunk. Deras liv är rätt så mycket upp och ner, och de visste nog varken det ena eller det andra om framtiden och vad de skulle tro och så vidare. Och så är ju traditionen och seden då att man går med sitt nyfödda barn när de var några månader gamla till templet för en speciell reningsprocess. Oerhört viktigt i kulturen då. Det var det man gjorde. Men man kan tänka att för Maria och Josef så hade det i ärlighetens namn inte varit konstigt om de hade hoppat över detta. Om de hade valt bort det på grund av alla de extraordinära upplevelserna som de haft, alla saker de varit med om. Och framförallt hade det nog inte varit konstigt om de hade struntat i den där processen, med tanke på just det där utomäktenskapliga som folk trodde om dem. Alltså folk hävdade ju att de var fel ute, trodde att de liksom, det de gjorde, det de fanns i, det såg ju inte bra ut för att leva på rätt sätt. Så jag tänker att det är med ganska stor osäkerhet de tar sig till templet. För de hade nog lika väl kunnat bli utslängda eller spottade på, eller liksom absolut inte välkomna. Och där kommer vi in i den bibeltexten vi ska läsa. Och den finns i Lukas evangeliet kapitel 2. Först från vers 25 och lite framåt, sen hoppar vi till vers 36 och läser några verser där. Och texten kommer här på väggen. Det står så här: i Jerusalem så fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet och Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Och så i vers 36 och framåt så står det så här: Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Alltså här kommer Maria och Josef med sin story, med sina erfarenheter, med sina känslor inför allt som hänt. Osäkra på vad de skulle få möta. Och så händer detta. De träffar Simeon och Hanna, två pensionärer. En man och en kvinna, och vi förstår att de är gamla och börjar närma sig döden. Och jag tänker, vad de gör, det är ungefär vad Patrik gjorde mot mig på fotbollsträningen, fast i en helt annan situation. För vad Simeon och Hanna gör är att de faktiskt talar tro, hopp, kärlek och kraft in i Maria, Josef och Jesu liv. Alltså trots den situationen de är i så möter de inte ett enda ord om att de ska förändra sig, om att de är fel ute, om att de inte har rätt klädkod eller rätt uppförande. De får ingen tillrättavisning om att deras familj skiljer sig från andra familjer. Alltså det verkar vara helt ointressant för Hanna och Simon. Utan vad de gör är att de kommer med en hälsning från Gud in i deras liv. Om att de bär på någonting speciellt i barnet de hade i famnen. Och så talar de om en ljus framtid för Josef och Maria. Så här är det. Det här är ingen isolerad händelse som bara var möjligt då. Utan vad som är möjligt och vad som kan få vara en verklighet, det är att du och jag och den här kyrkan kan få göra och vara precis detta för andra människor. För människor som vi möter, för folk runt omkring oss, så kan vi få vara som Simeon och Hanna. Som kristen så är en av de uppgifterna Gud ger oss, och en av alla möjligheter vi får finnas med i, just detta. Att vi också får bära tro, hopp, glädje, kärlek och framtid in i människors liv och hjälpa dem att se att de bär på någonting speciellt som Gud har lagt i deras liv. Och ska det vara möjligt för människor att förstå att Jesus älskar dem, att den kristna tron är det bästa som finns och att den kristna tron är hopp, då tänker jag, då är det människor som Simeon och Hanna som våra församlingar och kyrkor behöver vara fyllda av. Alldeles för många gånger har vi nog haft möjlighet att möta folk i ungefär Josef och Marias situation, som kanske inte vetat exakt hur man ska uppföra sig, kanske inte alltid följt normen, kanske inte haft en historia som gjort att deras liv har varit det mest spikraka, deras framtid kan vara ovissa. Och så har vi liksom bett dem, räta in dig i ledet, bli som oss andra, och sen så kan vi möta dig och ta hand om dig. Men vi får nog inse att det kanske inte är vägen att gå längre. Att det är inte sättet att följa. Det lär vi i alla fall oss av den här berättelsen. Alltså Hanna och Simeon känner inte Josef och Maria tidigare. Man hade inte ens träffat dem innan. Men ändå så möter de den här unga familjen med en hälsning från Gud själv som fick betyda mycket för dem då och i framtiden. Och när man inser det så tänker jag, oj vad jag längtar efter att jag skulle få vara en människa som lämnar den eftersmaken i andra människors liv. Och den möjligheten finns öppen för dig, för mig, för våra kyrkor och församlingar, att samma sak ska hända genom oss och i oss. Och vad stod det om Simeon? Jo, att den helige anden var över honom och att han leddes av anden till den här situationen. Och om Hanna stod det att hon tjänade Gud dag och natt i fasta och bön. Och den helige anden vill leda varje människa, är lika verklig i varje människa som kallar sig kristen som det var Simeon. Och kraften i bönen och närheten med Gud är lika tillgänglig för oss som för Hanna. Och det här kan få vara varje människas vardag. Vi behöver nog inte veta om det alltid, men där vi finns i våra liv, på våra arbeten, i våra familjer, i våra skolor, bland vänner, i alla tänkbara sammanhang, kan vi genom att den helige anden finns över oss och leder oss, så kan vi också få dela och tala tro och glädje och kärlek och hopp in i människors liv. Berätta och visa på att i deras liv så finns det avtryck och gåvor som Gud har lagt ner i dem. Tydliga spår av Gud själv. Och kanske du kan känna som att du är halvt på väg att dö, som Simeon och Hanna var. Du kanske kan tycka att du är för gammal och tycka att din tid att bidra är förbi. Du kan tycka att din orker är slut, att du inte har någonting kvar att ge. Du kan tycka att din församling anordnar liksom inte lika bra saker som den där andra kyrkan. Eller att du själv inte är lika uttrycksfull och bra kristen och duktig som honom eller henne. Gud vill och kan använda dig ändå. Alltså den helige ande hindras varken av ungdom eller ålder, av blyghet eller dåligt självförtroende, utan Gud kan använda vem som helst på vilket sätt som helst. Och genom ditt och mitt liv så kan Guds kärlek för den här staden, för människorna här, bli tydlig. Och vi kan få uppmuntra och utmana och glädja folk som Hanna och Simeon. Och man också ser i den här texten, det är ju att det är några av Guds stora egenskaper som syns genom Hanna och Simeons liv. Alltså här möter Josef och Maria främst en eftersmak av Gud själv. Och jag tänker, vad är det de möter? Jo, de möter generositet. Och om du funderar på det där med Gud, om det är någonting för dig, om det är värt att bli en kristen, om Jesus eventuellt kommer kräva massor av ändring i ditt liv för att du ska vara välkommen till honom, så är den här berättelsen ett vittnesbörd om hur Gud möter varje människa som kommer till honom. Han kräver inte att allt ska vara korrekt eller perfekt, att man måste tillhöra en frikyrkofamilj. Han förutsätter inte att du ska kunna allt om honom eller känna dig hemma och bekväm i allt vad kyrkan är. Utan vi kan inför mötet med Gud få känna och uppleva som Maria och Josef gjorde. Kanske kan vara osäkra vad folk ska tycka. Vi behöver inte veta säkert om framtiden, vad framtiden ska innebära för oss. Men hos Jesus så står famnen öppen ändå. En av böckerna i Bibeln, i Jeremias bok, så säger Gud att hans vilja är att ge människor en framtid och ett hopp. Det är just det vad vi får möta hos Jesus. Alltså Gud vill i ditt liv ge dig en framtid och ett hopp, och att låta ditt liv vara fyllt med hans närvaro och kraft. Och vad Simeon och Hanna gjorde till Josef och Maria, det var ju framförallt att de talade om det som Gud hade lagt i deras famn och deras liv, nämligen den nyfödde Jesus. Det är som att de säger: titta vilken gåva ni har fått av Gud. Kolla vilken kraft och vilken potential det finns i det där barnet ni bär på. Och det kommer få betyda enormt mycket för människor över hela jorden. Och kanske vi inte bär på ett Jesusbarn på samma sätt som Josef och Maria gjorde. Men vi bär på andra gåvor som Gud har lagt ner i oss. Det kan tyckas hjälplöst, det kan tyckas litet och svagt. Precis som ett barn som är några månader gammal. Men det finns ändå enorm möjlighet, enorm potential i våra liv, i våra personligheter, i våra gåvor och våra egenskaper. Eftersom det är Gud som har gjort oss till dem vi är. Det som är våra liv med allt vad det innebär finns där av en anledning. Gud har lagt det där för att vi ska vara vi. Och vill att det ska vi använda för att andra människor ska få upptäcka och lära känna Gud själv. Även om det tog några träningar innan jag kände mig hemma i seniorlaget, så blev det riktigt bra att vara med där. Och det var till stora delar på grund av Patrik, som någonstans såg fotbollskunskapen jag hade. Han såg mig som person. Han klev fram och uppmuntrade mig och tog mig nära sig och lät mig känna mig hemma i laget. Jag tänker, mötet Maria och Josef och Jesus fick i templet av Simeon och Hanna, det var också så. De visste inte vad de skulle möta. De var osäkra på hur de skulle ta sig emot, vad folk skulle säga. Men vad de fick, det var ett möte med människor som gav dem hopp, tro, kärlek, kraft och glädje. Just det står framför oss i mötet med Jesus. I honom själv så är det detta vi får. Höra från Gud själv. Höra från skaparen av himmelen och jorden. Världens frälsare. Att han tror på oss. Att han älskar oss. Att han vill oss väl. Och att han vill ge oss en framtid och ett hopp. Och just detta kan få kanaliseras genom oss till andra människor. Just detta får vi bära till andra människor. Och det kan vara ett av de sätten där Guds kärlek till Sävedalen, till Göteborg och till andra människor kan få bli tydligt genom denna församlingen, genom era liv. I den här församlingen så möter ni ju oerhört mycket människor på olika sätt, i olika verksamheter. Tänk om eftersmaken för de människor kunde vara: här mötte jag Simon, här mötte jag Hanna. För jag tror att vi möter hela tiden, varje dag, människor som kanske i livet känner sig typ så som jag gjorde innan jag kom med i seniorlaget. Man vet inte hur allt ska bli, man kan vara osäker på om Gud finns. Vad det i sådana fall betyder för en skull. Man kanske bär på en historia som är smärtad eller är jobbig och som man kanske inte alltid är stolt över. Om du är den människan, vet att hos Jesus finns en framtid och ett hopp. Och du som vill vara den som bär det till andra människor, lita på att Guds ande finns i dig och över dig. Och att bönens kraft om att det ska kunna ske i ditt liv är lika verklig idag som då. Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus, tack för din närvaro i våra liv. Tack gode Gud för din ande som vilar över oss, som är över oss. Precis som den var över Simeon och över Hanna. Tack Jesus för det vackra i den här berättelsen. Om hur Simeon och Hanna möter Josef och Maria och Jesus. Gud, låt oss få vara sådana människor. Låt oss få vara sådana människor. Låt oss få vila i att din kraft är över oss. Låt oss kunna få luta oss mot din närhet till att vi kan få vara en del av detta. Herre, vi vill också vara med om att tala tro och kraft och kärlek och glädje och framtid och hopp in i människors liv. Hjälp oss att se det som du har lagt ner i andra människors liv som vi möter. så att vi kan få hjälpa människor att förstå att det är någonting från dig, något det finns kraft och potential. Vi överlämnar oss själva till dig om detta, om en bön om att det här också ska få vara våra liv. I Jesu namn.